Bakgrund. Vad är dyslexi? Ordet dyslexi kommer från grekiskan och betyder svårigheter med ord. En annan benämning som ibland används är specifika läs- och skrivsvårigheter. Man ska inte blanda ihop dyslexi med andra typer av läs- och skrivsvårigheter som förekommer inom alla begåvningsnivåer. Att dyslexi endast uppträder hos normal eller överbegåvade omnämns ibland i olika typer av texter. Men det kan förstås förekomma hos alla olika typer av människor. Handikappsomnämnandet tillkom år 1990. Ett år då samhällsdebatten kom igång kring ämnet, bland annat tack vare att FN förklarade detta som läskunnighetens år. Exakt hur vanligt dyslexi är svårt att säga, men uppgifterna gällande detta varierar. Siffran varierar från 5% upp till som mest 10%. I genomsnitt är det en omfattning på 1-2 elever per klass med 25 elever, vilket gör att man alltid kan räkna med att det finns elever med dyslexi i klassundervisning generellt. Vad innebär egentligen dyslexi? Det är en omtalad men ingen lättbesvarad fråga, eftersom det ännu inte finns någon internationellt helt accepterad definition av vad dyslexi är. Vad dyslexi beror på och hur det uppkommer råder det också olika meningar om. Många teorier florerar, men det finns dock inget som egentligen är bevisat och helt accepterat. I Sverige har det tidigare pågått konflikt inom forskningen angående detta. Två huvudgrupperingar existerade. Den sociokulturella, pedagogiska, som hävdade att läs- och skrivproblematiken främst grundade sig i dålig pedagogik. Och den neurobiologiska, som framhöll de biologiska orsakerna. Detta och den tveksamhet som råder kanske kan vara orsaken till att man ibland stöter på diffusa och otydliga uttalanden kring dyslexi i vissa källor. Det finns teorier och metoder om allt från kvarvarande spädbarnsreflexer som behöver tränas bort till brist på omega-3-fettsyror, vilket jag själv har erfarenhet av. Olika definitioner av dyslexi. Som jag tidigare nämnde finns ingen helt accepterad definition av dyslexi. Nedan följer dock några sådana som används. På Svenska Dyslexiföreningens hemsida fann jag följande definition, formulerad av The International Dyslexia Association. Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. Även denna definition finns på Svenska Dyslexiföreningens hemsida. Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja språkets principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand till känna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning hänger problemen med stavningen envist med. Svenska Dyslexistiftelsens definition. Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt det fonologiska. Fonologi avser språkets ljudmässiga form, som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig främst och tydligast till känna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Ronald D. Davis beskriver att han upptäckt att dyslexi är en produkt av tankar och reaktioner inför känslan av förvirring. Många uttalanden om dyslexi är till en del samstämmiga, men olikheter och viss bredd förekommer. Det är tydligt att det i de tre förstnämnda definitionerna beskrivs olika typer av problematik, vad som kan upplevas svårt och att detta beror på någon slags ärftlig störning, ett fel eller en skada. I Davis definitionsliknande uppfattning finns en viktig skillnad mot de ovanstående definitionerna. Han menar inte att dyslexi är kärnan eller felet i sig, utan att dyslexin är en produkt, ett resultat av något. Större höger hjärnhalva. Väldigt enkelt beskrivet har vi två hjärnhalvor, eller sfärer. Den högra respektive den vänstra. Vi vet att dessa två sfärer till en del har olika funktioner och behandlar information olika. I den vänstra sitter språkcentrat, matematisk analys och strategiskt tänkande. Här registreras detaljer och tänkandet sker mycket stegvis i en sak i taget ordningsföljd. Den högra hjärnhalvan behandlar form, rumsuppfattning och helhetstänkande. Även det konstnärliga och kreativa, känslor, intuition och bildspråk hör hit. Man har med detta tänkande lätt för att känslomässigt påverkas av till exempel musik. Höger och vänster hjärnhalva är inte exakt lika stora. Höger är vanligtvis lite mindre. Detta stämmer troligtvis inte för dyslektiker. Det har visat sig att den högra hjärnhalvan hos personer med dyslexi är större än den annars är. Språkcentra, som vanligtvis är mindre i den högra hjärnhalvan jämfört med den vänstra, är hos dyslektiker lika stora. Det högra språkcentret är även här större och lika stort som det vänstra. Hjärnan hos en dyslektiker kan alltså i större utsträckning vara symmetrisk. Hos de flesta av oss är en av dessa sfärer mer dominant. Nu kommer ett citat, ett urklipp från Solman 2000, sidan 24. När det gäller vår språkliga kompetens så dominerar den vänstra hjärnhalvan hos 96% av alla högerhänta, medan den språkliga kompetensen hos 15% av de vänsterhänta dominerar i höger hjärnhalva. Hos ytterligare 15% finns den språkliga kompetensen i både höger och vänster hjärnhalva. Forskningen har visat att en person med dyslexi ofta har mindre aktivitet i vänster hjärnhalva när hon arbetar språkligt. Åter till flytande text. Hjärnans organisation är korsad och styr motsatt sida av kroppen. Höger hemisfär styr i huvudsak vänster kroppshalva och vice versa. Detta gäller också syn och hörsel, även om båda ögonen respektive öronen har kontakt med båda hjärnhalvorna. En person med dyslexi har ett högerdominant tänkande. Det hävdas även att dyslektiker generellt har ett bättre utnyttjande av sin högra hjärnhalva än andra. Aktivitetsmönster och samordning mellan olika delar är annorlunda hos en dyslektiker. Och samarbetet mellan hjärnhalvorna är utformat på ett lite annat sätt. Det dyslektiska dominansförhållandet i tänkandet skulle även kunna avspegla sig inom synområdet, eftersom det finns ett samband mellan dyslexi och bristande dominansutveckling när det gäller synen. Man har inte något dominant öga och kan se dubbelt eller suddigt vid läsning. oregelbundna fler ögonnedslag i texten och även mer normala ögonrörelser när man läser i fel riktning eller upp och ner har här observerats. Det finns även forskning på hjärnans områden inom genetiken där påstådda dyslexigener har påträffats. Dock kan man ha dessa utan att uppvisa någon dyslektisk problematik. Icke-verbalt tänkande. Resultatet av denna ovan nämnda biologi för det praktiska tänkandet i sig tyder på en flerdimensionalitet. Davis skriver att personer med dyslexi tänker och uppfattar flerdimensionellt med alla sinnen och att man huvudsakligen tänker i bilder istället för i ord. Alla människor har ett verbalt och ett icke-verbalt tänkande med ett tänkande som sitt primära. Bilderna grundar sig i ett icke-verbalt tänkande, det som man som dyslektiker använder. Man utgår inte från det verbala tänkandet som andra i större utsträckning gör där man tänker i ord. Det verbala tänkandet sker linjärt med tiden i ungefär samma hastighet som talet och utgår från språkets ljud. Det bygger på att man i högre grad hör en röst, en inre monolog som bär ens tanke. Det icke-verbala bildtänkandet är avsevärt snabbare än det verbala och tänkandet sker i multisensoriskt tredimensionellt filmformat. Detta bildtänkande, menar Davis, sker i en hastighet av 32 bilder per sekund, vilket är snabbare än TVs bildhantering på 30 bilder per sekund. Hellberg menar att detta bildtänkande är tredimensionellt. Bilden har djup, bredd och höjd. Sättet detta bildtänkande kan fungera på rent praktiskt kan ses i resultatet av att någon till exempel säger ordet elefant. Som dyslektiker refererar man i större utsträckning direkt till bilden av den, inte till ordbilden som annars förekommer i högre grad. Hellberg beskriver att man i denna bild ser föremålet tredimensionellt, från flera vinklar och att man fritt i tänkandet kan röra sig runt den. Innehållet i bilden kan lätt utökas och byggas på och man kan lätt i tanken förflytta sig ut på exempelvis savannen där elefanterna här befinner sig. Stå bredvid den, se den från ovan, gå mot de andra djuren vid vattenhålet eller se landskapet ur elefantens egen tänkbara synvinkel. Ordet elefant ser man dock inte till, då symboler som bokstäver inte naturligt förekommer i denna typ av tänkande. Detta icke-verbala tredimensionella bildminne arbetar inte i ordningsföljd, vilket kan medföra svårigheter att lära sig saker i viss ordning. Vissa ord kan också vara svårare än andra att bygga upp en bildlig förståelse kring, som vissa abstraktioner och ord med olika betydelser. Exempel som Davis tar upp är prepositioner och oregelbundna verb. Davis och Hellberg menar att detta tankesätt är tyst och att den inre monologen naturligt är sparsam eller obefintlig och måste läras in. Även Lundberg beskriver relativt färska studier att personer med dyslexi tycks bearbeta information på ett annat sätt, mer visuellt än verbalt. Att man föredrar att se en viss information presenterad framför sig. Icke-verbal intelligens har hos barn med dyslexi uppmätts som starkare utöver genomsnittet. En försiktig tolkning är att det kompensatoriskt utvecklar mer visuella, kreativa och intuitiva metoder att lära sig och att lösa problem. Om man ser till sättet att memorera och minnas information utifrån detta tankesätt så påverkas även läsning och skrivning som är beroende av både lång- och korttidsminnet. I långtidsminnes finns kunskaper angående bokstävernas och ordens form och betydelse samt syntax. I korttidsminnet eller arbetsminnet, som det även kallas, är begränsat både ur tidsperspektiv och i antal enheter som kan hållas kvar. Vid läs- och skrivsvårigheter verkar det som att det är det verbala korttidsminnet som är påverkat. Ett sätt minnet tycks vara påverkat på är genom symbolerna, eller framförallt just utan dem. En symbol är en representation av någonting annat, abstrakt begrepp, idé eller egenskap. Bokstäver i ett fonetiskt alfabet samt tecken i andra skrivsystem är symboler, då dessa representerar ljud och ord som de inte själva är. När jag hörde Inger Rolenius vid en föreläsning på dysleximässan i Göteborg 2006 tog hon upp just detta, förmågan att i sitt tänkande kunna se ord. Hon, liksom Hellberg ovan, menade att man som dyslektiker inte ser några ord för sin inre syn. Man ser inte fusklapparna, som hon kallar det, vilka hon drar paralleller till i skolarbete vid exempel stavning och glosförhör. Man ser inte förlagen, vilket försvårar i olika sammanhang där detta förutsätts. Man kan helt enkelt inte i samma utsträckning se och tänka med symboler, som till exempel bokstäver. Davis och Hellberg menar att symboler saknas i tänkandet. Hellberg beskriver att om man vill få med bokstäver till en bild måste det vara involverade i bilden. Inte stå bredvid, då faller det bort ur minnesbilden. Ett exempel hon nämner är de bilderna på föremål kopplade till inledningsbokstaven med bokstaven placerad bredvid, vilka hon hade i sitt klassrum som barn. Här måste bokstaven U vara en del av ugglan på bilden för att bli kvar i minnet. Det handlar inte om en nedsatt visuell perception eller en sämre förmåga till att minnas visuell information, utan problem kan uppstå då denna kopplas ihop med språklig behandling. Detta visar till exempel en undersökning med hebreiska bokstäver som var okända för alla i testgrupperna, kontra svenska bokstäver. Vid en snabb titt på ett antal svenska korta ord med efterföljande upprepning i skrift hamnade dyslektikerna efter. När de sedan gjorde samma sak med hebreiska var det inget som skilde grupperna åt. Det tredimensionella icke-verbala bildtänkandet som resulterar i dyslektisk problematik medför även fördelar. Och här kommer citat, ett litet utdrag ur Ronald D. Davis bok. Den orsak som skapar överkänslighet att förväxla symbolisk information är vid andra tillfällen en tillgång. De individer som till exempel ser de flerdimensionella kännetecknen i vår värld förstår intuitivt hur saker fungerar. De upptäcker att de har en medfödd talang att fixa saker, att förstå sig på motorer, elektronik, rörmokeri, konstruktion, bildkonst och andra besläktade områden. Uppgifter som kräver förmågan att åskådliggöra någonting på ett kreativt eller annorlunda sätt är ofta enkla för en person med dessa gåvor. Detta är förmodligen orsaken till att så många uppfinnare, vetenskapsmän, idrottsmän och kreativa personer upptäcker att de också har dyslektiska symptom. Åter till flytande text. De positiva sidorna med detta dyslektiska tankesätt är dock inte lika omtalade och utforskade i samma utsträckning som problematiken detta resulterar i. Ingvar Lundberg är rätt förtjust i tanken att personer med dyslexi inte bara har svårigheter utan kanske också vissa fördelar. Någon säker forskningsgrund för detta har vi emellertid inte, menar han. Det påstås dock att dyslexi ibland är förenat med talanger utöver det vanliga inom andra områden. Kreativitet, fantasi, konstnärlighet, sinne för teknik och konstruktion. Kerre och Feiner menar att man kan spekulera om storleksökningen på höger hjärnhalva kan sammanhänga med att många dyslektiker har begåvning, kreativ fantasi och talang över genomsnittet. På Dyslexicentrums hemsida tas egenskaper som praktiskt och kreativt tänkande upp som vanligt förekommande hos personer med dyslexi. Att man utgår från helheter för att sedan tänka i mindre delar och har en styrka med att se saker ur en annan synvinkel och en stark färgkänsla tas även upp. Envishet är också ett drag som förts fram som betydelsefullt i internationell forskning kopplat till dyslexi, och uppkomsten av detta karaktärsdrag diskuteras. Hellberg menar att det tredimensionella tänkandet är till stor fördel i vissa yrken. Det ger en stor slutledningsförmåga och förmågan att snabbt se lösningar ur ett helhetligt perspektiv. Bildseendet utnyttjas framförallt inom alla kreativa yrken, som till exempel konstnärer och filmskapare. Hon beskriver även denna fördel när man som läkare ska ställa diagnoser. På grund av bildtänkandet, intuitivt tänkande, flerdimensionellt tänkande och nyfikenhet menar Davis att dyslektikerns kreativa kraft ökar. B. Solman har upprepade erfarenheter av möten med många otroligt kreativa människor inom olika typer av skapande yrken i tv-branschen, vilka utöver sina förmågor även hade grava läs- och skrivsvårigheter. Davis menar att personer med dyslexi har vissa mentala funktioner gemensamt, vissa kännetecken. Han menar att man som dyslektiker kan utnyttja hjärnans förmåga att förändra och skapa varseblivning, vilket han beskriver som den grundläggande förmågan. Man är mycket uppmärksam på omgivningen, nyfiknare än genomsnittet, har en stark intuition och man är mycket insiktsfull. Fantasi och uppfinningsrikedom är även något han betonar hos personer med dyslexi. Han hävdar att det inte är någon slump att Einstein, Bell och Disney gjorde det som de gjorde. Att de inte var genier trots sin dyslexi, utan kanske till och med tack vare den. Davis skriver att om dessa grundläggande anlag inte undertrycks eller motarbetas av föräldrar eller undervisning, så kommer det att resultera i högre än normal intelligens och kreativ förmåga utöver det vanliga. Han menar att ur dessa kan den verkliga dyslektiska gåvan uppstå. Gåvan att bli överlägset skicklig i någonting. Helhetstänkande. En person med dyslexi har i stor utsträckning ett helhetstänkande, vilket man mer än andra är hänvisad till. Man har sin uppmärksamhet och medvetenhet på spridda håll i omgivningen och tar in information i helheter. Detta avspeglar sig även vid läsning, där man tittar på ett ord på samma sätt som till exempel ett träd. Man börjar inte med att enbart först se löven på vänster sida, sedan gå till grenarna och efter det till stammen och sen för att till sist se löven på höger sida. Nej, man tar in trädet som en helhet, precis som man med dyslexi gör med orden vid läsning. Detta resulterar i att man kan läsa fel vid liknande ordutseende och att man till en del gissar sig fram. Den just beskrivna är en vanligtvis snabb lästeknik som man normalt till stor del använder sig av efter uppnådd automatisering av symbol- och språkljud. Skillnaden här, som jag tolkar Davis, är att man vid dyslexi till stor del enbart använder sig av denna teknik och hoppar direkt till denna från början. Detta behandlas utförligare i avsnittet Dyslexi enligt mig. I en läsande situation måste vi ha förmågan att begränsa vår medvetenhet, vilket helhetsseende till viss del motverkar. Helhetsseendet påverkar även läsriktningen. Att börja avkodningen från vänster till höger är något man måste lära in. Gissandet i läsningen kan i sin tur leda till att den nödvändiga känslan av säkerhet inom läsningen förhindras och självförtroendet inom området påverkas. Man vågar inte lita på sin läsförmåga och att det blir rätt om den automatiska ordavkodningsförmågan inte är helt utvecklad. Dessa svårigheter är lätta att känna igen vid högläsning. Även det tredimensionella tänkandet har effekter i en lässituation. Orden är tvådimensionella, men som dyslektiker ser man ofta orden tredimensionellt. Det beskrivs som att det flyter omkring i luften, och det är särskilt på vitt papper. Man kan se orden från olika håll, vilket egentligen gäller allt. Klockan kan till exempel hos en del upplevas som tolkningsbar från flera håll. Man kan då behöva göra den platt i en tankebild så att det blir självklart vilket håll den ska avtolkas. Med detta tredimensionella bildtänkande är man så fri synvinkelsmässigt i tänkandet att det inte finns något direkt över, i, fram eller bak. Allt beror här på vilket håll man väljer att se ifrån. Hellberg beskriver att om man som dyslektiker inte får utveckla sitt bildseende leder det till dyslektiska symptom. Graden av dyslektiska symptom avgörs av hur omgivningen ser ut. Och var gång något nytt ska läras in där man inte kan utnyttja sitt tredimensionella seende så tar det tid.